Global Fotboll hör vi här, och då är det dags för fotbollsnördarna här på Radioaktiv. Klockan är ju slagen 9 och det är onsdag, och då är det fotbollsnördarna som gäller. Och välkomna fotbollsnördarna.
Tackar, tackar.
Tack så mycket.
Och dagens gäst, vem har vi med oss?
Anna Björklund. Jag är ungdomsansvarig i STIF och ledare där för pojkar 13. Mm. Och kommer från Hammenhög, bor just nu.
Ja.
Ja. Ja,
det är du, och du är dagens gäst hos Fotbollsnördarna. Förra veckan var det ju premiär. Hur kändes det, killar?
Jo, men det var väl lite nervöst, naturligtvis. Det är det i och för sig då också, men det är lite lugnare i alla fall. Ja. Och så. Vi känner att det är lite bättre förberedda idag, så vi hoppas att det hörs utåt också.
Ja, härligt. Och förra veckan var det Istedt som var här, och också Hammenhögs koppling ju.
Ja, det är konstigt, men det har blivit så. Det är en bra förening enligt Istedt, så det kan väl vara det att...
Ja, det har vi ju sett på resultattavlorna också efter, om vi tittar på IA-kuppen i både herr och dam. Så att,
ja,
imponerande förening får man säga. Och Anna, din fotbollsbakgrund, när började du spela fotboll?
I annan ålder har jag svårt för att komma ihåg, men eftersom mina föräldrar spelar fotboll så har jag hängt med sidan om och börjar väl det där. Man börjar inte så tidigt som nu, men man börjar på egen hand väldigt tidigt. Ja. Kanske 7, 8 när pappa satte igång ett flicklag där. Ja. Startade upp verksamhet. Vad sa du?
Kicka på IP.
Ja, eller hur? Alltså, ja.
Var det Hammenhög då? Du som är moderklubben?
Absolut.
Ja. Och om vi tittar på dagens avsnitt, och hur ser det ut?
Ja, det blev ju, alltså en del kommer vi känna igen från första gången. Det kommer bli de här inledande kortfrågorna till Anna. Och sen så kommer vi att försöka knyta an lite till samtalet vi hade med Iset, kopplat till både lite damfotboll och lite Hammenhög. Anna har ju varit aktiv där och varit med när de gjorde en liknande satsning för ett antal år sedan. Så det kommer vi prata lite. Sen blir det mycket ungdomsfotboll. Mm. Och som det känns utifrån i alla fall, satsningen i Ystad IFFF. Så att det blir jättespännande.
Ja, lite satsningar och lite ungdomsfotboll och sånt där. Ungdomsfotboll är sånt som engagerar många. Antingen så har man själv varit en ungdomsspelare någon gång när man börjar, eller som, och sen kanske nu har övergått till att man är förälder och har barn som håller på med denna spännande. Vi var inne på det lite. Jag har haft fotbollsdomar också här i Aktiv Sport, och där är också en utmaning, för där handlar det ju mycket om det här med föräldrarna och deras roll och deras pushning och hur tufft det kan vara som domare. Så det är mycket att prata om när det gäller ungdomsfotboll.
Ja, och det kommer vi kanske lite in på i slutet också om vi hinner. För det är, Anna har ju barn också naturligtvis som spelar fotboll, så det kan vara intressant att höra det perspektivet också.
Precis, man är ju inte bara fotbollsspelande utan man är förälder också. Och vi ska prata lite om det här livspusslet också som ska gå ihop. Det är inte alltid helt lätt att få till det. Men där har ni dagens meny. Jag tänkte bara dra igång en låt här, sen så ska vi köra igång efter det också. Och den här gången är det Brolle vi ska få höra, och Playing with Fire. Playing with Fire med Brolle hör vi här denna morgon, och mitt i fotbollsnördarna som vi bara precis har inlett. Och nu ska jag lämna över till er fotbollsnördar, för nu är det dags för lite snabbfrågor.
De ska vi ta här, Anna. Är du beredd?
Ja då.
Då börjar vi med ålder.
42.
Familj.
Niklas, min man. Och sen har vi Tilde, Lukas och Siri.
Titel, yrke.
Jag är matte och lärare på högstadiet.
Favoritämne i skolan.
Det var väl idrott.
Ja. Favoritlag.
Jag får säga Tottenham. Annars är det nog någon där hemma som inte blir glad.
Bästa fotbollsminne?
Ja, jag hörde när ni sa det förra veckan och funderade lite. Alltså den är tuff. Jag har så många härliga minnen. Gotia Cup med flicklaget i Hammenhög 2 år i rad är ju fantastiska minnen. Ett av dem där är ju lite sämre eftersom jag missade en straff i semifinalen. Men annars, och sen IA Cup-finalerna, jag vet inte vilken av dem i Hammenhög, men det är gänget som vi var där. Sen har vi ju gjort så många resor tillsammans i Hammenhög, träningsresor till olika länder. Fantastiska. Så att jag kan inte välja ett.
Ja, det behöver du inte heller.
Nej.
Du kan summera dem i Hammenhög nästa gång.
Ja, eller...
Vad gör dig glad?
Ja, glada barn och härlig stämning och ja, jag vet inte. Mer. Jag behöver inte så mycket fotboll.
När grät du senast?
Jag vet inte. Jag bara, jag kommer inte ihåg.
Jag trodde faktiskt det skulle vara i helgen av glädje kanske.
Ja. Ja. Nej, det var inte så. Det var jätteroligt, men det blev inte några glädjetårar där.
Och Gaiskuppen
alltså. Ja.
Mm. Nej, men då tar vi den svåraste. Ja. Ystad eller Hammenhög?
Jag måste säga Ystad.
Det gör du rätt i.
Ja. Nej, jag tyckte du klarade bra, även om det var tuffa frågor.
Ja. Det var lite utmanande.
Vi vässar dem vecka för vecka, så att det blir synd om Jimmy nästa vecka.
Ja, precis. Ja, nej, det är inte lätt att välja Ystad eller Hammenhög. Det är ju olika tider, tänker jag.
Ja,
så kan man säga.
Olika inriktningar.
Mm. Och som du är så inne på det här med resor, det är mycket minnen med det, för man genom fotbollen så får ju många ungdomar och vuxna liksom se delar av världen som man kanske inte hade åkt till på vanlig semester.
Nej, massor med erfarenheter och upplevelser som man kan ha med sig genom livet på olika sätt, ja. Inte bara på fotbollsplanen. Det pratar vi ju mycket om i vårt lag, liksom, att genom det, ja, att vi nu är med i det där projektet som vi pratade om innan här, att unga leder unga, liksom, att man tränar sina ledaregenskaper på planen är ju ett syfte, men även som människa, att vi utbildar människor. Liksom. Mm.
Vad ser du som de viktigaste ledaregenskaperna när man jobbar med ungdomar och barn?
Ja, att man försöker se alla. Man är glad alltså, och är positiv. Försöker lyfta det som är bra. Sen struktur, ordning och reda är också bra.
Har du det då? Eller du skrattar lite?
Men. Jo, det har jag. Jag är lite control freak.
Ja, nej, men det behövs nog. För det är, som sagt, ungdomar kan vara lite var som helst, någon som behöver någon som pekar i rätt riktning i alla fall. Och sen så kan det bli så bra som
och
det blir.
Är det viktigt att man lyssnar in och försöker få dem delaktiga och liksom alltifrån favoritövningar och annat. Försöker få dem att vara med och påverka. Det är lite lättare i teamet då, om man säger så.
Ja, det ska ju vara roligt, helt enkelt. Vi ska bara bryta emellan med en kort sportsändning också. Det har vi 9:15, så sen efter det så är vi tillbaka.
Radioactive, din lokala radiostation.
Och vi är tillbaka i fotbollsstudion som det är nu. Det är fotbollsnördarna och vi har Anna Björklund som gäst denna dag. Och vi var ju inne på det här med Hammenhög och vi ska knyta ihop säcken ifrån förra veckans avsnitt med Isset också. Och det är en gemensam nämnare, just Hammenhög.
Ja, Isset var ju här förra veckan och pratade om Hammenhögs nya satsning till Elitettan. Hur ser du på det, Anna, som har en historia med Hammenhög?
Jo, det är jättekul. Och att för hela regionen att man satsar. Och Hammenhög har ju tradition och kultur och förutsättningar för att lyckas. Det är väl de ekonomiska förutsättningarna som behöver utökas. För det finns ju engagemang. Och sen är det ju en brist i ungdomsverksamheten. Men i övrigt är det ju bara att köra.
Ja, vi hoppas att det går vägen.
Mm. Så brist i ungdomsledare. Kan det vara så att man på sikt behöver samarbeta med Ystad och Pandora kanske?
På sikt så behöver man samarbeta med dem. Men också med alla andra föreningar i regionen. För underlaget är inte tillräckligt stort bland ungdomar, tror jag. För att få den spetsen som behövs för att spela i Elitettan.
Är det den största utmaningen för flickfotboll, ser du, liksom att samarbete? Eller?
Det tror jag.
Ja, det innebär det då. Jag tänker om man ser på sikt att man ska man gå ner i åldrarna och toppa och man ska liksom, ska det då, det är ju för- och nackdelar med allt sånt här. Det handlar om att titta på, ja, den är duktig och min bästa kompis är inte lika duktig och så ska den bli plockad från till det laget. Hur tidigt ska sånt ske i så fall, eller hur tänker ni?
Jag tänker ju inte att man ska sortera ut i tidig ålder, utan man ska erbjuda andra möjligheter också.
Mm.
Alltså att man måste ju jobba med bredden, för ja, det visar ju alla studier att vi kan inte veta vilken 10, 11, 12, 13-åring som står där och är den bästa när de är 20.
Mm.
Utan det kommer ju handla jättemycket om attityd, vilja och lite tur också liksom. Mm. Nej, jag tänker att jag har liksom inget bra liksom, exakt hur det ska gå till såklart, för då hade jag ju gjort det. Mm. Men man måste i alla fall, de som har kommit lite längre när man har kommit upp i åldrarna måste få träna ihop på något vis för att ta de här sista stegen. Och jag tror inte alltid att det bästa är att man går upp i damlaget. Det kan man också göra. Men man får liksom ha olika modeller. Man tränar i breddföreningen och sen blir man liksom typ kallad till, man får liksom prova på någon lokal talangutveckling eller vad man ska säga, om man får säga så.
Hur ser du att, att pojkar och flickor spelar tillsammans?
Har man de möjligheterna så tror jag att det är jättebra. Men alla flickor är inte där. En del kan vara där tidigt, men en andra kommer in. Och det ser man ju på en del av de tjejerna som har kommit till landslagsnivå. De har ju spelat ganska länge med pojkarna. Så det är ju en möjlighet att lösa det. Alltså, och jag tänker inte att man ska plocka de tjejerna som har kommit längst och att de alltid, definitivt inte, men att man kanske kan få några sådana utmaningar och mer med de som har kommit på samma nivå just nu. Och det är ju inga cementerade grupper, för det varierar ju från, ja, det är ju olika från år till år liksom, allt ifrån hur de växer och the attitude och allt som händer.
Jag får tänka, du är inne på det, liksom, svårigheten som ledare att hitta en sån balans och utmana så att alla på rätt nivå. Och då tänker jag, för skolan och du är lärare också, har ju haft lite samma problem. Liksom att utmana de som är långt fram och stötta de som har lite svårigheter. Men nu verkar det som att man har kommit lite längre i skolan. Men tänker jag, som ungdomsledare idag så ska man vara glad om man har liksom 2 dagars utbildning från Skåneboll. Och som lärare så har du 5 års högskolestudier. Liksom behöver vi vända på det lite och utbilda ledarna tidigare och mer?
Ja, men utmaningen med det eftersom jag är ungdomsansvarig och jobbar med att försöka få ledarna i den föreningen jag är aktiv i att utbilda sig, är ju att tiden är ju knapp. Man lägger ju redan ganska många timmar som ledare på att vara på träningarna och sen då helger och så till utbildning. Det tar ju tid. Så att
barnens behov i centrum.
Ja, exakt. Och att vara liksom, så länge man egentligen inledningsvis tänker jag att det handlar om att den här ledaren ska kunna vara positiv, engagera liksom, bemöta alla barn liksom. Det är ju det viktigaste, så att det blir en glädjefull stund liksom. Och att då bollen är med, det är det absolut viktigaste. Och sen får man ju utbilda därefter. Men det är ju de grunderna som är det primära inledningsvis. Eller det är ju alltid viktigt. Men sen kommer det ju mer skills in och taktiska fotbollstankar och förmågor.
Men hur ser du på svårigheterna nu när man är ungdomstränare i ganska tidig ålder, kanske 8, 9, 10, 11, just nivåindelning? Hur tänker du där?
I den åldern tänker jag nog att man inte behöver ha det så systematiskt liksom, utan rulla runt. Aldrig liksom samma 2 eller 3 som alltid. Och sen alltid spela 2 mot 2, 3 mot 3, 4 mot 4. Aldrig mer, för alla ska ha bollen så mycket som möjligt. Och lekfullt. Men sen, det börjar ju kanske vid 10-årsåldern när man märker stor skillnad. För vid 10-årsåldern är det ju fortfarande så att det kommer nya, och det ska det få göra. Och ännu, vi har ju nu i höst, vi är 13 och då kommer ett ny som aldrig har spelat fotboll innan. Så att, ja, så sen upp till 10 tycker jag absolut att sen får man ju börja, men det får ju aldrig vara så att det alltid är samma liksom, utan det får ju vara någon form av variation, och det kan man ju prova sig fram på olika vis. Men för att ta nästa steg i fotbollsutvecklingen så tror jag definitivt på att man måste nivåanpassa, kallar jag det.
Det blir en slags nivåanpassning också, om man då har sin trygghet i sitt lag, i sitt lokala lag man tränar med ofta, och att man då ger möjligheten till att till exempel träna med Hammenhög eller bli inbjuden dit, eller om man då har samma, så att man gör den här flytten som man kallar det, att man ska gå till ett lag, så är man där och sen tittar man inte tillbaka till sin gamla klubb, utan där finns ju det bästa av allt. Det hade ju varit en typ av lösning.
Men Österlens FF gör ju något liknande som ni läste kanske i tidningen igår och har haft kontakt med bladen. Han bjuder ju in spelare till att träna med dem. Och jag kan inte tänka mig, och det vore liksom inte riktigt klokt tycker jag, om vad heter det, vi har ju någon 14-åring, 15 blir de ju nästa år, som är inbjuden. Och det är ju perfekt för att prova på att träna där. Det liksom, då kanske man kan få ett mål. Just det är detta som krävs. Vad ska jag göra för att Alltså få den där lilla extra pushen att göra, ge 100% varje träning, varje möjlighet och liksom skapa mål, liksom en vision om vad man ska, vill.
Men det är ju den inställning som jag tror krävs också, att man inte ser det som något fult eller jobbigt att låta sina ungdomar träna i en annan förening som på pappret är bättre.
Mm. Ja, och just att det inte behöver vara så himla fast, att det är dom alltid. Sen skulle jag ljuga om det inte är så att man pratar om att vissa är liksom, har olika sidor och starkare på olika delar inom momenten och så. Men ofta de som har kommit längst är ju kanske starkast i flera olika moment. Så visst, det finns ju alltid kanske ett par stycken som oftast är de som har kommit längst och likadant på andra sidan. Men det är ju men det är viktigt att man i alla fall cirkulerar runt så mycket som möjligt.
Ja. Vi ska gå på lite kort nyhetskoll och sen är vi strax tillbaka och ska fortsätta detta intressanta snacket om ungdomsfotbollen.
Hoppa och hoppa, en aktiv morgon. Vardagar 6-10.
Det vackraste med Cecilia Wennersten hör vi här i Radioaktiv och ni hörde precis på nyhetskollen också. Och vi är nu i fotbollsstudion igen med fotbollsnördarna och Anna Björklund är dagens gäst. Vi var inne på ungdomsfotboll och det ska vi fortsätta på, för det är ett stort och viktigt ämne.
Vi kan väl börja med de nya reglerna med resultat upp till 12 års ålder. Vad anser du om dem?
Ja, jag tycker ju... Jag är själv ingen som tittar på tabell, även om jag har 13-åringar. Och jag tycker att det är jättebra i seriespelet fram till det här, vad är det nu, 12 år. Mm. Vi har ju tur inom fotbollen, om man säger så, att där är det ju liksom, under säsong så har vi ju examen varje lördag eller söndag, vad det nu än är. Varje helg i alla fall. Och sen tränar man under veckan på det man har sett på matchen och sen så testar man och så tar man fram. Så det är ju jättebra, det är strunt bara man får jämna matcher. Det är det som är det viktiga. Och där är det ju upp till varje ledare och förening att anmäla sig så kallat i rätt nivå, tänker jag.
Jag tänker mer på att när du väl blir 13 år och kanske, visst, barnen har säkert koll på resultatet ändå, men att det kan komma som en chock att börja förlora eller börja vinna. Det är ju konstigt att vinna också.
Ja, det är det ju. Det är det verkligen. Nej, jag tänker så här, de har ju antagligen, har man delat in dem rätt eller haft dem i rätt nivå, så har de ju både förlorat och vunnit. Vi vill ju ha liksom 2-1, 3-1 matcher, inte på annat vis.
Det är det som blir så konstigt. Vi sitter redan här och pratar, de har förlorat och de har vunnit, men vi har ändå plockat bort det. Varför plockar vi bort det?
Jo, vi plockar ju bort det för att erfarenheten har ju varit att när det då börjar närma sig liksom tabellsummeringen eller så, så kan man ju säga att om vi vinner den matchen så kan vi klättra en annan steg, antar jag att det är det. Och då kanske konsekvensen har blivit att vissa inte får spela och andra har fått spela med. Och då är det ju liksom det är ju inget som gynnar bredden och inte spetsen heller liksom, tänker jag.
Nej, men vi har varit lite inne på det, så är inte det för mig är det liksom, då har man slopat tabellerna för att handskas med ett problem som egentligen beror på vuxna och dåligt utbildade ledare.
Ja.
För att det, lite som du säger, jag förstår den kopplingen där, men då toppar ledaren för att då kan man klättra.
Alltså det är min
det är säkert så, eller det är så, att det är ett av argumenten. Men då tänker jag, egentligen borde det vara så att man jobbar, förbundet skulle jobba med att utbilda ledare tydligare istället.
Absolut.
Och ställa krav på att man kanske ska ha gått C åtminstone för att få vara ungdomsledare. Det finns ju klubbar och föreningar som ställer det kravet till exempel.
Ja, och det hade man ju önskat att det hade kunnat vara så.
Men det funkar inte, så du tänker det här tidsperspektivet för ideella
ledare. Alltså nu, C-diplomutbildningen är ju en hel dag. Och sen är det webbaserade uppgifter och sen är det en ny hel dag. Och hel dag är 8-6 liksom. Och sen B-diplom, den ska jag gå nu här i höst. Det är, jag börjar på lördag. Samling 8-6. Söndag 8-6. Sen är det en månad senare. Likadant. Det tar sin lilla tid.
Men det kan det vara värt. Barnen är i fokus.
Ja, men sen finns det ju alltså Skånes fotbollsbundets utbildningar, och det är ju Svenska fotbollsbundets utbildningar. De är ju bra. Men det finns ju andra också. Vi jobbar ju mycket med Curver. Dennis som är ansvarig för det är superduktig. Och vi har ju sådana kortare utbildningsdagar med honom varje vår, och sen har vi liksom till hösten också. Och då har vi ju inriktning på de minsta, utbildning för ledarna, och då är det liksom en och en halv timme, en timme teori och sen en timme, en och en halv praktik, och då får man ju faktiska övningar som man kan jobba med. Mm. Typ, och enligt min signal är ju till ledarna att detta ska ni göra och jobba med de här övningarna, för sen får ju killarna under den här dagen också tränas i de övningar, så det blir ju liksom ett helt paket. Så det tycker jag är jättebra. Det är lite, eller man får inte bidrag för det på samma vis, eftersom det är ett företag liksom, på ett annat vis än Skånes fotbollsförbund. Mm. Men det är ju väldigt bra.
Vi har varit inne lite grann redan på det här med att förbundet stoppar fingrarna i syltburken. Mm. Från och med 1 januari år så är ju går ju Skånes FF i bräschen också när det gäller nya spelformer. Mm. 3-3 och så upp till 9-9, ända till och med 14 år, va?
Ja.
Hur ser du på det?
Alltså jag tänker att för de allra yngsta, så att spela så här 3-3 med SAI, det är ju klockrent, för att det läggs ju ganska mycket tid på att hämta bollen utanför planen. Och sen att man har någon liksom ett system där man bygger på med fler spelare efterhand som man blir äldre, och förståelsen för fotboll ökar och sådär. Det känns klokt. Så att ha ett 9-manna emellan 7-manna och 11-manna är bara bra. Och jag tycker att det är bra att man bestämmer det, för att min filosofi, tycker jag att det hade varit bra att vi också hade gjort det. Men eftersom inte alla föreningar gör det, utan det snarare har varit de som inte får ihop lag, så kan ju kvaliteten variera. Och därför väljer man att inte ha 9-manna. För man vill ju ha bra matcher utifrån den nivån där man är. Liksom. Så att, men 2 år känns ju faktiskt kanske... Jag är rädd att då är det många som när de är 14 går upp i 15 för att få lov att spela 11-manna, om man då har killar som har liksom kommit längre i sin fotbollsutveckling och är redo. Allting handlar ju såklart om att alla ska få ha mycket mer boll per person. Från 7-manna till 11-manna, det kan ju vara killar som rör bollen, alltså faktiskt bara några sekunder på en hel match. Och det är ju inte okej om man vill utbilda fotbollsspelare.
Nej, jag tänker det, så det ska ju vara en form som finns till för att det ska bli bättre kvalitet, inte för att vi har inte så många så vi måste spela 9-man eller vi måste, utan så som du säger, att det är viktigt att alla får röra bollen.
Ja, det är det som är syftet. Mm. Och ja, som sagt, det är ju det som vi utbildar ju fotbollsspelare genom, att de får ha kontakt med fotboll.
En kort reklambreak, sen är vi tillbaka igen med mer fotbollssnack.
Radio Aktiv 102,2.
Och vi är tillbaka i fotbollsstudion här nu när vi har fotbollsnördarna och Anna Björklund på plats, och vi pratar ungdomsfotboll, och det gör vi även under reklam och musik här. Det är fullt ös på fotboll här, vi får inte nog av fotboll, och vi är även live på Facebook just nu där man kan följa oss och se hur det ser ut här i studion när vi sitter och diskuterar fotboll, och det är ungdomsfotboll som är på tapeten idag. Vi har pratat om de olika grupper och sånt här, och killar och tjejer och olika satsningar och när man ska dela upp och hur många man ska vara på planen och sånt. Det finns mycket, många olika frågor att ta upp i detta ämnet. Det är inte bara det här med ungdomsfotboll. Det är ett stort ämne.
Mm. Det engagerar många.
Ja, det gör det.
Ja, även de som aldrig har spelat fotboll.
Ja.
Är det så, just när det är ungdomsfotboll så har alla en åsikt. Så är det.
Ja, för man har alltid
det är som i skolan.
Ja,
det har också alla en åsikt om.
Ja.
Mm.
Ja.
Alex, hade du någonting där? Jag tyckte du viftade.
Nej, jag viftar inte.
Nej, men som sagt, vi rullar vidare här i fotbollsnördarna, och vi pratar som sagt ungdomsfotboll med Anna Björklund, och det är ju viktigt det här, och det är ju viktigt hur man ska tänka där med satsa eller inte satsa, och det behöver inte vara att man plockar ut, som vi sa, de bästa, utan man kan göra någon slags hybrid på detta, att man växlar och att man barn känner att det är inte alltid den och den som tränaren tycker är på ett vis duktig och så här, och så att man går runt på det, så man får känna på det.
Men sen tror jag att det är jätteviktigt att oavsett att alla blir sedda, att alla får bekräftelse, att jag har vi liksom i temat att vi tränar på liksom någon fint, då är det ju det jag ska berömma oavsett liksom vem av personerna i förmågan det är. Mm. Och det är ju det allra viktigaste, att alla ska ju känna att vi som ledare är där för dem. Mm. Och det är ju någonting som det är grundläggande.
Mm. Hinner man det som ledare då? ibland.
Alltså när vi igår alla. Var 28 stycken menar du?
Ja, precis.
Nej, inte jag personligen kanske, men vi är ju några stycken så jag hoppas det. Men jag har ju i min ledarroll, och det tror jag att de andra är också, eller alla nog har, är ju att vi har jobbat med stationer eftersom vi är så många, så jag har ansvar för en station och då möter jag ju alla killar den kvällen. Och då så försöker jag i mitt huvud tänka på att jag faktiskt ska ha liksom sagt någonting till alla liksom positivt och förhoppningsvis. Men också sådana basala grejer som att man hälsar på alla när de kommer och det är inte så att jag hinner stå och göra high five med 30 stycken när de kommer, men på matcher och så gör man ju det, då hälsar man ju på alla ordentligt och ja, man försöker se alla, fråga hur det är, och man kan rätt så tidigt se i ögonen om det är någon som är någonting.
Men det känns som att du har ganska liksom eftertänksam filosofi när det kommer till ditt ledarskap. Så är det någonting som du känner, eller genomsyrar det hela Ystad FF skulle du säga, eller det är liksom där, nu är det ungdomsansvarig så att, för du får ju hoppas det, men
alltså jag försöker sända de signalerna att vi är där för alla och att det här att man bemöter positivt, berömmer det vi gör bra, alltså det vi tränar på, det är det som vi berömmer. Man behöver ju inte, alla gör ju fel hela tiden liksom. Det är ju ingen mening med att lyfta det liksom. Det blir inte bättre. Det är väl det viktigaste. Och sen att man får ha kul. Och vi pratar ju här, vi är ju fotboll och så, men det är ju jätteviktigt att man gör andra saker. Det är något som jag har med mig från min egen hela fotbollskarriär. Att man spelar fotboll, ja. Men att man också gör andra saker tillsammans. För då kommer ju andra sidor hos varje individ fram och lyfts. Och liksom, oavsett om det är samarbetsövningar, annan typ av träning. Vi är på bowling, vi är på badhuset, whatever liksom. Det kommer fram. Det är jätteviktigt att man skapar liksom en känsla. Det är ju en utmaning när man är en sån stor grupp som vi är i. Men, så det är ju liksom, vad är det, för att få en bra grupp ska man väl vara sådär 8-12 stycken liksom. Och, jag har haft några sådana gästtränare ibland och så som är vana vid typ att man har en trupp på 16. Och de bara, hur kan ni ha så här många? Mm. Ja, men det är så det är. Vi är en breddförening och vi får lösa det. Och jag är ju jätteglad över att vi är så många, för då finns ju liksom massor med möjligheter och ja.
Ja, det är andra som tvärtom skriker efter ungdomar och spelare liksom, så att det är ju, man ska vara glad för det ju.
Ja, och det är med tanke på att vi inledde med i då Hammenhög och BSH, så i vissa åldersgrupper så är det ju det tvärtom. Ja,
väldigt skralt på sina håll.
Ja. Du har fått önska musik också. Musik, är det något som du har med dig som ledare i, alltså så här, är det viktigt för dig när det gäller fotbollen också?
Nej, alltså musik i omklädningsrummet, absolut, jättegärna. Och det är där ju alltid några i laget som tar ansvar för. Och så var det även under min egen tid, men jag är katastrof på musik, alltså jag, det kan många intyga. Jag lyssnar gärna, men
ja,
inte mer.
Och lyssna ska du få göra nu på din önskelåt här. Slå mig hårt i ansiktet. Slå mig hårt i ansiktet hör vi där, alltså önskelåt ifrån vår gäst idag, Anna Björklund, som är här och vi pratar fotboll för hela slanten helt enkelt. Och det är ungdomsfotboll framför allt. Och där är det mycket, då har man ungdomar så finns det ju föräldrar, eller hur?
Ja, så där kommer vi in lite på fotbollsföräldrar. Du är ju också fotbollsföräldrar, Anna. Du har ju en väldigt lovande son.
Ja. Mm. Och dotter. Ja.
Men hur är du som fotbollsförälder?
Ja, perfekt önskar jag att jag kunde säga. Vad det nu är. Nej, men jag är ju stöttande. Både jag och Niklas är ju väldigt noga med att alltid liksom, har du haft roligt? Vad har ni gjort på träningen? Vad var kul med det? Och så. Sen så tycker ju framförallt Lukas att jag alltid är väldigt hård mot honom liksom. Och det är väl för att jag också är ledare. Vi har jättemycket samtal kring det här, hur man är en god lagkamrat. Det har ju även vi börjat märka tendenser på Tilde då, att hon kan visa liksom bad attitude när det inte riktigt går som hon hade tänkt sig. Så det pratar vi jättemycket om hemma liksom.
Men är inte det bara vinnarskallen som liksom
jo. Och det måste herregud. Man, alltså, det är tävling om allt hemma. Mm. Mm. Det är ganska påfrestande, men det, på något vis är det väl så att det är ju vi som har skapat det. Så att man får väl ta baksidan av det också, ja, eller hur? Så är det. Och, min fyraåring är, vi märker det på henne också, så att det är väl så det är. Mm? Nej, men det är, ja, vi är ju med på allt vi kan.
Ja, det, det är mycket tid ju, dels i bilen och planering och sen är man, står man där i alla, alla väder och det är helger som går ut och så är det ju. Det är inte enkelt. Är det svårt, är du som är så engagerad, är det svårt att, att se på barnen när man är, står där som förälder eller alltså skillnaden där?
Alltså du menar som fotbollsbarn och barn hemma?
Ja, nej, men när du tittar på när du ser dem spela och så här, det är svårt att inte...
Och coacha?
Ja.
Ja. Alltså, jag har svårt.
Mm.
Så är det. Ja. Jag försöker. Där är ju Niklas mycket bättre på att ha låg profil. Liksom. Ja.
Mm.
Nej, men jag är nog rätt så... Ja. Jag har hårda krav, förväntningar. Ja. Men jag, det är liksom inte så att... aldrig på att de misslyckas fotbollsmässigt. Men ja... Jag plockar ut Lukas när han uppför sig illa.
Mm.
Kanske borde gjort det fler gånger. Men ja, han har också många... Han har ju vuxit i detta. Så att det är så.
Mm. Ja. Det är en svår balans.
Ja. Mm. Men det som du säger, vinnarskallen ska man ju aldrig plocka. Alltså det är ju det som tar in det där lilla steget lite längre. Liksom. Och jag, både jag och Niklas har ju inte... Ja, mina lagkamrater kunde ju säga att du säger en sak, men ditt kroppsspråk visar någonting helt annat. Ja. Och det är inte trevligt.
Nej.
Så att, och jag ser precis. Jag har ju inte sett mig själv. Men jag, när jag ser Lukas så kan jag förstå vad mina gamla lagkamrater har menat.
Behöver de kommentarerna igen? Då,
ja, jag ser, hör dig i mig.
Ja.
Men det var ju inget som sades till mig när jag var barn. Liksom, utan det var ju när vi var vuxna och började prata om att ja, men jag peppar alltid och jag är ju, pratar mycket. Ja, det gör du. Men... Ja, så är det.
Men det måste vara jättesvårt att förhålla sig till det som ledare då. Mm. Men det som du sa, kamraterna runt omkring ser, de kanske tycker det är, åh, vad han tycker vi är dåliga.
Mm.
Men samtidigt så får man inte plocka bort det.
Nej, men jag tror att man ska vara ganska öppen, eller det är min filosofi. Nu inför vi var iväg i helgen, så när vi hade träningar och så sa jag, ja, men nu är det de här X, Y, Z. De kan ju visa dåligt humör liksom. Hur ska vi hantera det? Hur ska ni hantera det när vi får motgångar? Och så att man pratar om det, så alla är beredda på det. Det kanske också är fel på ett vis, för det blir legitimt liksom, att det är så. Man måste ju jobba med det, men alla tre i kuppen hade sina dippar, men det är också så att alla tre verkligen lyfte sig och vände och var mer positiva, så att man märkte det. Men det är ju de här vinnarskallarna som är
Ja, det, för det krävs ju, och det ska bara hanteras på rätt sätt och använda den energi man har när man vill vinna till, på ett bra sätt liksom, och försöka sprida det istället. Och, men det är ju positivt att vi är på rätt väg, för nu informerar vi ju, som du sa, barn i tidig ålder om sånt som du fick höra när du var seniorspelare. Alltså bara där är ju en framgång i...
Så jag tror jag i och för sig att mamma och pappa har haft många samtal med mig om detta. Om,
du har förträngt.
Men det är exakt.
Ja. Ja, nej, detta var, det går snabbt här i fotbollsnördarna, och det, men det är väl för att det har varit roligt, känner jag i alla fall.
Vi får utöka programtiden till 2 timmar.
Ja, precis. Ja, och vill man lyssna på avsnittet igen om man har missat någonting, så finns ju ett litet klipp på vår Facebook-sida, men också ska vi lägga ut en länk där till inslaget där man kan lyssna i det i sin helhet och andra avsnitt också. Tack så mycket, Anna, för att du kom hit.
Tack själv.
Stort, tack.
Och stort lycka till i framtiden med allt med ungdomsfotbollen här.
Tack så mycket.
Mm. Tack till er också, grabbar.
Tack, ja.
Tack.
Nästa vecka kör vi igång igen. Nästa onsdag 9:00. Hur ser det ut då? Kan vi tisa någonting?
Ja, då kommer Jimmy Andersson, tränare för Lunarps BKs A-lag och även akademitränare för MFF-skolor runt omkring här.
Ja.
Kommer slå gnistor.
Kommer slå gnistor, det lovar vi. Och vi avslutar med en fotbollslåt, tycker jag. Långa bollar på Bengt, och tackar för oss den här gången.
Tack.